ungefär 6%. Inom ledningen för hälsocentralerna uppger man att det är svårt att få läkare till lediga tjänster och till vikariat. Enligt Läkarförbundet är lösningen inte att utbilda fler läkare, för det finns tillräckligt av dem, utan lösningen är att göra jobben vid hälsocentralerna mer lockande. Läkarförbundet lyfter idag också fram brister inom terminalvården, alltså vården i livets slutskede. Det saknas tillräckligt med sådan vård på många håll i landet. Var femte ledande läkare uppger att invånarna på orten inte har tillräcklig tillgång till mer krävande terminalvård. Läkarförbundets verksamhetsledare Kati Myllymäki säger att man ska ta bristerna på allvar och att varje döende människa har rätt till god terminalvård. Den italienska högerregeringen har enats i en tvist om 49 migranter som har varit tvungna att tillbringa över 2 veckor på Medelhavet innan de har fått Thailand på Malta. Italiens inrikesminister Matteo Salvini har vägrat släppa migranterna in i Italien. Men både premiärminister Giuseppe Conte och femstjärnerörelsen har stått på sig. Och Salvini gav till slut efter igår kväll. Han sa att han inte vill fälla regeringen på grund av tvisten. Den har fått stor uppmärksamhet och ses som ytterligare ett tecken på hur oenig den 8 månader gamla regeringen i Italien är. Yle har idag presenterat en ny partimätning som visar att SDP och Samlingspartiet ganska stadigt håller sina platser som störst och näst störst. Mest har stödet ökat för Sannfinländarna med mer än 2 procentenheter till 10,2%. För statsministerpartiet Centern har det gått dåligt. Stödet är nere vid 16,1%. Vår politikreporter Freddy Wallström kommenterar det.
Det såg ljusare ut för några månader sedan. Då klev man upp igen över 17% och höll på att komma till 18. Men nu visar det sig att den här nedåtgående trenden, om man ser på den långsiktiga, den fortsätter. Nu blir det svårt valet. Vi har några opinionsmätningar kvar, eller partimätningar kvar till valet. Nu ser det nog svårt. Centern har nu alltså tappat i Sipiläs egen valkrets, Uleåborg. Centern har också tappat mycket bland män väljare. Så att det där, det ser mycket svårt ut just nu för dem.
Och Sannfinländarna går framåt med 2 procentenheter. Är det här en slump eller är det en trend?
No, det talas just om att där man såg en Uleåborgseffekt, det vill säga de här våldtäkterna i Uleåborg som det där utlänningar hade gjort, att det skulle ha droppat in till Sannfinländarnas. Det kan påverka förstås, men å andra sidan, om man ser på den långtgående trenden, så är det i det här övre taket av sin marginal. Om man lever endast på att man får uppsving av nyheter, då är det nog ändå en ganska smal, snäv politik liksom man lockar väljare med.
Sa politikreporter Freddy Wallström i nyheterna i morse. Och det var lunchnyheterna med Peik Österholm. Nu är det dags för dagens direktsända debatt om fattigdom hos bland annat barnfamiljer. Det är Jesper Alm som leder ordet i Slaget efter 12.
Och med mig i slaget den här torsdagen så har vi Ted Apta, politiker, samlingspartist, sitter i studion i Böle. Hej och välkommen.
Hej, tack för det.
Sen har vi också Janine Andersson, verksamhetsledare för Mannerheims barnskyddsförbund i Egentliga Finland med oss på telefon. Hej och välkommen du också.
Tack så mycket.
Och här i Åbo-studion tillsammans med mig så har jag Eva Österbacka, professor i nationalekonomi och en som har forskat mycket i fattigdomsfrågor. Hej och välkommen.
Hej, tack.
Det här, vi startar direkt i Helsingin Sanomat, så publicerar man på 13-dagen den 6:e svaren på en enkät där över 4000 finländare svarar på hur knapphet och då fattigdom, låga inkomster har inverkat på deras liv och syns i deras vardag. Svaren vittnar om en svår verklighet där människor bland annat talar om självmord som en lösning till problemen. Och svaren som kom in genomsyras också av ett hat mot beslutsfattare och systemet. Ja, Eva Österbacka, du har forskat mycket i fattigdom. Är det överraskande de här vittnesmålen som man nu kunde läsa om i Helsingin Sanomat?
Kanske både ja och nej. Jag tycker att det som kom fram i Helsingin Sanomats rapport så visar att problemen är väldigt mångfacetterat. En del vittna om att de klarar sig helt bra på låga inkomster medan andra då har det som en enda utväg att begå självmord när barnen blir stora till exempel. Att det är på sätt och vis överraskande att det faktiskt upplevs så svårt.
Mm. Janina Andersson, du kommer ju i kontakt med mycket barnfamiljer. Är läget så svårt som nu kanske många vittnar om i den här enkäten som åtminstone Helsingin Sanomat har gjort?
Det är att det är så relativt, och det som jag tycker för mig har varit en nyhet, att de barnfamiljer som är ganska fattiga och bor på ett rikt område och barnen går i en skola där stor del av de andra eleverna kommer från ganska rika familjer, de har det allra tungst och tuffast. För du jämför det ju alltid med andra. Och om barnen känner sig utanför, så då mår föräldrarna jättedåligt och får angst av det. Om alla andra barn, eller en stor del av de andra barnen i klassen, har fina telefoner, får gå på dyra hobbyn och resa omkring, så känner sig barnen lätt väldigt utanför. Det är en väldigt stark personlighet som inte känner att den inte hör till gänget om den inte har möjlighet samma sak. Du behöver inte hungra. Det räcker med att du inte har möjlighet till samma grejerna som de andra har.
Ja, Ted Apter, du är samlingspartist. I de här svaren så riktas mycket kritik kanske mot den nuvarande regeringen. Är det nu så då att regeringen har misslyckats med att då kanske förhindra fattigdomen och att den växer ytterligare?
Jag förstår väldigt väl den här kritiken. Jag tycker att det är svårt på sätt och vis försvara det läge som man har nu i Finland, som har byggt sig på tiotals år, var man har byggt boende i fel ställen i relation till var man har arbetsplatser, var man har helt enkelt så att mycket statsskulden har vuxit upp, och nu när man har försökt sen sätta statsskulden i ett sånt mer på lång sikt hållbart lösning och tagit helt enkelt och skurit ner på en massa, vilket man gjorde också under förra regeringen, och till exempel det som man ofta träffar är de här nedskärringarna angående utbildning, så det har ju alla partier varit med och gjort, och det är ju knappast någon som tycker att det är jättelångsiktigt som en lösning på de problemen som man har, men att samtidigt så måste man på sätt och vis få en hållbar ekonomi, för det är det som är viktigast egentligen för de som är fattigare. De rika klarar sig alltid bra. De som är i medelklassen så brukar ha det någorlunda bra, men att de som behöver stöd, service, så de får det bara om vi har en långsiktighet och en lång hållbar ekonomi. Och därför så förstår jag nog jättebra att de som ser bara att okej, nu har man kärit ner här, att det känns fel mot dem, men samtidigt så måste vi nog också se till att det är hållbart.
Jag var tillbaka.
Ja, alltså de här nedkärningarna har ju egentligen pågått sedan mitten av 90-talet. När vi hade 90-talskrisen så valde man att skära ner i stöden till mindre bemedlade och indexnedkärningar och sånt. Så det här har ju pågått väldigt länge.
Mm. Finns det då någon lätt lösning på den här frågan?
Nej, dessvärre inte. Och problemen är ganska mångfacetterade, som Jaren sa, så det betyder att det finns ingen patentlösning, utan olika typer av problem behöver olika typer av lösningar.
En grej är att då när vi började 2010-talet hade ungdomsgarantis arbetsgrupp, och jag satt med via ungdomsförbundet Allians och representera unga, så där försökte vi ändå på sätt och vis tackla mångfacetterade problem genom att man skulle ha översektoralt samarbete. Man märkte då hur svårt det var. Det var bara det att man fick tre ministrar att sitta ner och jobba tillsammans för att försöka få gemensamma lösningar på problem, som ofta sen för en individvika var det att man har flera problem samtidigt. Och ofta så är de där servicerna sådana att du kan endast få en i taget, eller du måste vänta jättelänge eller gå om och berätta på nytt vad du har för problem och hur den stöd du skulle behöva. Om man skulle ha mera från en individs synvinkel en mångsektoriellt arbete, var man skulle hjälpa mer för det vad det behöver. Det kan ofta vara så att någon behöver först en bostad och sen allting annat. Och då om inte får den bostaden först, så då kan det vara svårt att tackla de övriga problemen.
Janina Andersson, är det nu så som både Österbacka och Apter säger här?
No, det finns alltså många delar som påverkar, och en sak är nog barnbidragen. Det har igen varit på tal om att man borde höja barnbidragen för de små barnen under skolåldern. För att oftast är föräldrarna som fattigast när barnen är små. Och så tar ju barnbidragen slut när man är 17. Och nu har ju inte barnbidragen höjts här. Och det är nog ett möjlighet att stödja alla barnfamiljer. Då kan du höja skatterna för alla människor och höja barnbidragen, så det är en omfördelning när man ger barnfamiljerna mera pengar. vi har ju väldigt tabu nu att tala om att höja skatterna. Det vill man inte göra, utan istället så vill man kära ner. Men om man ska ändra på budgeten så gäller det både inkomsterna och utgifterna. Och om man vill satsa på barnfamiljerna så är det helt möjligt att ge mera bidrag till barnfamiljerna och höja på skatten för alla gemensamt. Då är det en förändring i samhället. Men det som skulle vara väldigt viktigt också att för barnfamiljer att det finns det finns möjlighet att leva ganska billigt. Till exempel barnens hobbyverksamhet har blivit sån att barnen vill ju vara på samma sätt som deras kompisar är. Och om den hobbyverksamhet som vid den allmänna trenden är väldigt dyr som det nu har blivit, så är det väldigt svårt för föräldrarna att med sina låga inkomster låta barnen vara med sina vänner. Och så blir de utanför. Ja, det är en gemensam debatt vi borde hålla. I Norge har man bestämt att under 13-åringar inte får tävla annat än bara i närområdet. Det vill säga att man har inga tävlingsresor till Europa eller till Helsingfors eller någon annanstans. De har hållit det här nära. Och då blir det billigare också att vara med i hobbyn. Är det nödvändigtvis att vi har så långa tävlingsresor och annat? Vi har gjort så väldigt elitistisk hobbyverksamhet för barn. Så gör att det blir väldigt dyr.
Ja, Eva Österbacka. Nu när man tittar på till exempel sysselsättningskurvorna för Finlands del så pekar de uppåt. Allt fler är sysselsatta i Finland, men samtidigt så halkar också en allt större del av befolkningen efter och hamnar då i den här fattigdomsfällan. När du då tittar på din forskning och det som du nu har gjort så är det nu så då att ju mer sysselsättning vi har i landet så det skulle vara bättre för alla?
Naturligtvis. Ett arbete som ger oftast en trygg inkomst och ger de möjligheter för familjen att förverkliga sig och i synnerhet de här fritidssysselsättningarna för barnen som är väldigt viktiga, att då har man råd att bekosta dem till exempel. Men det som man ser och som ungdomsgarantin till exempel har bidragit till är att de flesta som har avslutat grundskolan fortsätter också att studera på andra stadiet. Så den här andelen som inte fortsätter har minskat ganska drastiskt. Men fortfarande så har vi en del som inte klarar av att avsluta en utbildning på andra stadiet. Och i synnerhet pojkar. Och de har väldigt svårt att sysselsätta sig. Så att, och den här risken går i arv. Och då gör det ju att det är besvärliga barnförhållanden så fortplantar sig till senare i ungdom och möjligheter att sysselsätta sig också.
Och när det gäller skolning så har vi ju redan i forskare på en del haft det, jag förstått, där positiv diskriminering. Att de skolorna som har mest elever från svåra förhållanden får mera pengar att använda för att få kvalitet på samma nivå som de skolorna som har kanske lättare elevunderlag. Så här positiv diskriminering överhuvudtaget, de områden där människor bor som har det svårt, att det satsas på de områden, både på kultur eller på idrott och på annat, så att de barnen där får en sån känsla att de är viktiga. För det går väldigt lätt så att man får en sån känsla att jag behövs inte, jag är inte viktig, jag hör inte den här gruppen som samhället tror på. Och det är det som är mest skrämmande, det finns barn som känner som väldigt små än att de inte kommer någonsin att ha en viktig roll i det här samhället. När varje individ borde få känna att just du är viktig.
Hur lyckas man med DT-adapter till exempel? Du är verksam i Helsingfors, i huvudstadsregionen, är både bostadspriser höga men också kanske lönerna lite högre än i övriga delar av landet. Men hur lyckas man då ta tag i de här problemområdena och få alla att känna sig då viktiga?
Alltså, kort och koncist, så det som vi har gjort i till exempel sitta med i fostrings- och utbildningsnämnden, var vi har gett det här positiv diskrimineringspengarna till olika ställen, så tycker jag vi har lyckats ganska bra i relation till hur mycket fyrk man har satt dit. Och resultaten visar nog att det liksom lönar sig att göra det i relation till hur långsiktiga kostnader man sen kan undvika. Det som är kanske en grej värt att notera, att fast många kanske tittar på Helsingfors och tycker att det är liksom Helsingfors och sen övriga landet, men det är internt inom Helsingfors om man jämför Gårdsbacka med Drumsö, så där är liksom stora skillnader där också. Och den tanken att på sätt och vis hittills har man kanske haft ett sånt narrativ i Finland att alla är samma båt och alla ska liksom få till samma håll, och den har kanske lite försvunnit nu. om man börjar se liksom internt i större städer i Finland sån utveckling, var det ännu viktigare att man kollar att de alla olika stadsdelarna kan utveckla sig samtidigt. Och där så kommer vi antagligen att stödja liksom över från vissa ställen till andra ställen allt mer i framtiden. Men det skulle också gynnas mer av det om man skulle kolla igenom att vad är statens och vad är kommunernas ansvar och vem finansierar vad, vem får vilka incentiv och göra vilka saker. Men det betyder nu till exempel att i staten får ganska bra incentiv av det att man höjer på sysselsättningen, men samtidigt så många saker som man gör så är ändå tjänster som kommunerna ger. Man borde kolla igenom att finns det sånt som till exempel det att vi har mera invandrare i Helsingfors än i många övriga delar av landet som skulle kunna anleda till det att statsandelarna borde vara en aning större på grund av det, så man ska kunna stödja det allt mera. Att nu är det allt för mycket på sätt och vis Helsingfors beslutsfattarnas roll att sen göra kloka beslut, vilket vi tycker vi har lyckats ganska bra.
Ja, jag var just där bakom. När man då tittar på pengarna åtminstone i statistiken så sätter Finland ganska mycket pengar på medborgarnas välmående jämfört med då majoriteten av andra länder. Men ändå verkar det inte riktigt fungera, eller åtminstone hittar kanske inte pengarna till rätt adress. Vad beror det på?
Delvis är det den här tudelningen mellan staten och kommunerna. Att staten har vissa ansvarsområden och kommunerna har andra. Och i vissa fall så går de faktiskt liksom i motsatt riktning. Till exempel barndagvård som kommunerna ska ordna. Och när det är för stort tryck på barndagvården så då väljer kommunerna att höja hemvårdsstödet eller ge kommunal tillägg till exempel, medan staten vill höja sysselsättningen. Så här går besluten i motsatt riktning, och i många andra sektorer så finns de här motsättningarna på sätt och vis.
Ja, vi har ett systemproblem också. Jag bodde en tid för det, nu är ganska länge sedan, i ett hyresbostadshus med mycket ensamförsörjande mammor. Och då var nästan alla arbetslösa. När jag pratade med dem så var orsaken den att deras jobb som de skulle ha fått skulle ha varit kvällskassor, nattkassor, städerskor, servitriser och annat. Och när de hade små barn så ville de inte vara borta på nätterna, ville vara hemma med sina barn. Så de hellre också själv aktivt valde att vara arbetslösa än ta emot de arbeten som de fick, för de som de skulle ha fått var väldigt besvärliga jobb för dem, för de hade inte utbildning. Och för att de skulle kunna våga ta emot skulle de borde ha haft kanske någon grundinkomst eller någonting, för nu vågar de inte ta emot något jobb alls, så de var så rädda att missa sin arbetslösa. Och det är inte så att det är passiva. Och sociala system gör att föräldrar till små barn som är ensamförsörjande och inte har hög utbildning blir en fattigdomsfälla. Att de inte vågar överhuvudtaget ta emot någonting, för de tänker att det slutar lite för sämre i slutändan.
Ja, Tedapter, hur kan man då fånga kanske just sådana här individer som känner att man inte kan ta då ett arbete på grund av att det då stör hela det korthus man har byggt upp?
No, det kommer antagligen att bli en reform av socialskyddssystemet under nästa regeringsperioden, så där är en del sånt som man då via riksdagen kan gå och tackla. Beroende på hur den sorts basinkomst eller hur den sorts socialskydd man bygger det på, så finns det möjlighet att lite minska på de problemen som man nu har i mottagande av arbete. Det som är också en sak som man måste ta mer betoning på, att man måste fokusera på att försöka möjliggöra mer tillväxt. Vårt hela pensionssystem bygger på det. Att vi skulle få en cirka 2% större lön totalsumma årligen år efter år, och nu har inte lönerna stigit så mycket, så det liksom blir ett gap där också i hållbarheten av systemet. Och då, ifall vi inte får mer tillväxt, så kommer vi inte ha mer arbete, och om vi inte har mer företagsamhet, så kommer vi inte kunna göra det att vi möjliggör olika positioner för olika individer. Att på sätt och vis det finns den här nationalekonomiska synvinkeln som vi måste fokusera lite mer på, för att sen kunna ha en större kaka och kunna sen därifrån kolla att vad det finns för sådana servicemodeller som vi skulle kunna kanske satsa lite mer på, som skulle ha ofta en preventiv inverkan. Och i det så tror jag att vi skulle kunna också tackla en del av problemen, inte alla.
Hur skulle du själv, Eva Österback, om du nu då skulle få möjlighet och makt att ändra systemet då, som vi nu har pratat om, att det verkar vara sönder och det finns ett systemfel. Så vad borde man nu då ändra så där på kort sikt för att kanske råda bot på den fattigdom och de problem man ser idag?
Kanske just det här att se till individen eller till familjen. Och vi har till exempel bra mödra- och barnrådgivning som träffar så gott som alla barn och mammor. Och, 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 och de ser ganska snabbt att det finns problem i familjen. Men det finns egentligen liksom ingen övergripande möjlighet att slussa vidare, och sen finns det resursbrist här och där. Är det till exempel mentala problem så finns det inte resurser att få mental hälsovård. Så att de här hindren mellan olika sektorer inom socialväsendet borde skäras ner.
Det som vi har märkt nu i Mannens Barnsförbund är att det finns väldigt många föräldrar som både på rådgivningen och överallt i kulisserna, och de vill inte berätta om sina problem för att de är rädda för barnskyddet. De tänker att om jag är dålig förälder så tas barnen ifrån mig, eller så är de rädda bara för att förlora ansiktet. Speciellt så att det här är en person som är mer högre utbildade, försöker hålla upp kulisserna med alla sätt och vis. Och det är lite skrämmande att något system som vi har byggt upp för att hjälpa människor skrämmer människor så att de inte vågar öppna sig med sina problem. Och då så här ställen där man kan träffas mer neutralt, som till exempel tredje sektorn där vi har familjekaféer och annat, eller på våra internetsidor där vi har diskussioner, där vågar människorna mer lyfta upp sina problem. Vilket är på något vis mystiskt, för att det är det, alltså, då är det helt bara med andra människor, bara andra mammor som de öppnar sig för, istället för att våga gå till de officiella systemen. Och det här är något som jag faktiskt hoppas att vi kan få tag i, så att de här familjerna inte ska behöva vara rädda för systemen, vara rädda för att om jag medger att jag har det tungt och besvärligt, så samhället hjälper mig och stöder mig, det är inte att barnen ifrån mig.
De senaste två åren så har man bland annat testat på grundinkomst för vissa personer i Finland. Resultaten av de har kanske inte ännu börjat komma in, hur bra det fungerar eller hur bra det inte fungerar. Till detta borde man kanske införa något system likt grundinkomsten, och för att då kanske råda bot på att man inte har olika system och som då krockar med varandra.
Det som åtminstone ska göra att man ska minska på hierarkiska hinder eller byråkrati, för det att människor ska kunna se att vad är deras incentiv i mån av att hur mycket de kan få mer att tjäna om de jobbar ett par timmar någon dag, någon kväll. Och grundinkomst är en intressant modell. Jag har inte själv ännu sett en sån modell som skulle riktigt gynna individen så mycket och sen samtidigt skulle vara nationalekonomiskt sett hållbar. Att jag tycker om tanken, men jag har inte sett en modell som jag anser realistisk ännu. Det kan hända att det kommer en sån i något sked, men att samtidigt så när vissa problem som har med fattigdom att göra är sådana som sen får från en generation till nästa och följer på sätt och vis efter, så det som man också borde komma ihåg är att då behöver jag kanske lite fundera om att vad är rollen för föräldrar och vad är rollen för skolor och utbildningssystemet, att vad är det som man ska liksom lära till exempel barnen i grundskolan, att finns det någonting i mån av ekonomisk kunskap, finansintelligens som man borde ändå sen på sätt och vis inte anta att det kommer alltid hemifrån, att kanske på sätt och vis lite sätta på skolsystemets ansvar lite större roll på den frågan i framtiden, och på sätt och vis försöka ge verktyg för människor att klara sig bättre i framtiden. Och där är något som kan kanske vara lite mer av en preventiv och en långsiktig lösning på vissa av problemen. Det som man också borde ta i beaktande är att vi talar allt för mycket om vård och småbarnsfostran på sätt och vis som det ska vara kostnader. Att om man skulle ändra på synen och man skulle se dem mer som investeringar på framtiden. Man har talat mycket på senaste tiden om födelsetalen och sånt här. Att om vi på riktigt vill göra ändringar i systemet, så då borde man börja se dem mer som investeringar.
Jag vill låta dig, Eva Österback.
No, alldeles riktigt. Redan vår finska grundlagen så stiftar att alla ska ha rätt till en sysselsättning och till en grundtrygghet. Och om individen inte klarar av det här själv på grund av arbetslöshet eller arbetsoförmåga eller sjukdom eller någonting annat, så då ska staten se till att hjälpa. Och sen har också Finland skrivit under FNs barnskyddskonvention, som är väldigt tydlig med att barn har rätt till ekonomisk trygghet och social och kulturell trygghet. Och det betyder det att man måste se till, staten måste se till att det finns möjligheter för barn och att det finns ekonomisk och social och kulturell trygghet för barn. Och det här kan göras via dagvård eller via skola, om det är så att familjen inte klarar av det.
Är då grundinkomstet ett svar på det här problemet, att man då skulle kunna slopa kanske flera luckors problem om man skulle få den där grundinkomsten?
Det kanske ett steg i rätt riktning, eftersom det nu kan vara väldigt svårt att hitta den rätta luckan för att få hjälp. Och om man då har en ekonomisk trygghet så kanske det är lättare att liksom ta sig upp därifrån. Till exempel de fattigdomsgränser som vi har idag så är ju relativa. Men så där i genomsnitt så är årsinkomsten ungefär 2000 euro för liten. Så där 180 euro i månaden i stora drag. Om man ska komma upp till en inkomstnivå över den relativa fattigdomsgränsen. Så det är inte så hemskt mycket pengar som det rör sig om. Och då kan, med 180 euro för en höginkomsttagare är det ingenting. Men för en som inte har mycket pengar så kan det ge den där tryggheten till exempel.
Den här tryggheten är just det avgörande. Speciellt när man frågar nu människor varför de inte vill skaffa barn. När det är väldigt få som, eller väldigt många som nu inte gör det. Och det har en orsak varit den här otryggheten. Vi har väldigt mycket stumparbeten och man måste vara mer och mer människor som är privatföretagare för att samhället är nu uppbyggt så. Och då når så här grundtrampolin och med sina grundinkomst eller vad det är. Skulle ge den här tryggheten att jag vet att fast jag inte har fått jobb nästa månad så har jag någonting. Jag behöver inte skilt söka allt de här pengarna utan de kommer. Och så betalar jag skatt på det jag förtjänar. Så att människor satsar sin energi på att söka jobb och göra jobb och inte satsar sin energi på att söka stöd. Det är som tycker jag ganska dum energianvändning att söka stöd istället för att söka jobb. Och det andra som nog är att skolan och allt det här är väldigt bra och jämnar ut så enligt vad det visar sig så att mammans utbildning korrelerar väldigt direkt med barnens framgång i skolan. Och det betyder att om man hemma kan stödja och hjälpa så har den eleven mycket lättare att komma längre och kanske få bättre jobb och annat senare. Och det här vet barnen mycket till den själv också om. De är liksom vet själv om att om jag inte har möjlighet att få stöd hemma så kanske jag faller efter. Man är en väldigt duktig elev om du ska helt ensam klara dig på väldigt duktig i skolan. Att vårt system bygger mer och mer på det att det finns någon där hemma eller så betalar man någon annan som gör det. Och då är det igen pengarna som gäller. Om inte du själv klarar av att hjälpa så betalar du någon som hjälper. Och så ökar den här tudelningen att de som har satsat på barnen hela tiden så har en bättre start ända från början.
I april så är det riksdagsval. När man tittar på Yles senaste partimätning som publicerades idag så ser det ganska bra ut för åtminstone Samlingspartiet. Där, när du då tittar framåt mot riksdagsvalet, mot nästa regering, vad hoppas du, eller vad det är åtgärder man måste ta till redan nu så här i år kanske, eller under nästa regeringsperiod för att då förhindra att då den här fattigdomsgruppen, eller gruppen som är fattiga i Finland växer?
Det finns olika nivåer. En är det att vi har kanske talat nu om det ännu, men att vi måste göra en familjeledighetsreform. Och via det så när vi kommer att jämka mycket mera vem som har omsorgsansvar och möjliggöra det att kvinnor har bättre möjligheter att jobba och karriär samtidigt att ha barn. Och på sätt och vis bygga på den trygghetsbiten också så kommer vi liksom indirekt att inverka på barn i framtiden och hur de möjligheter de har. Och hur den här rollmodellen, de ser också att papporna är hemma mer än nu och tar mer ansvar över den biten, vårdbiten, så tror jag att vi kommer indirekt att hjälpa dem på sikt. Vi måste satsa på preventiva åtgärdsmetoder, möjliggöra det att till exempel den här positiva diskrimineringsfinansieringen skulle vara på en högre nivå. Vi behöver mera planering i kommunerna, mera boende. Och då måste man komma överens om ett nytt avtal med kommunerna angående vad liksom det som man kallar för mallavtal, att hur man bygger upp den och uppmuntrar kommunerna att bygga snabbare. Det är en av de viktigaste egentligen, för då kan man få ner lite på boendekostnaderna eller åtminstone minska på hur högt de far uppåt. Det som man måste undvika är pensionspopulism, och det finns en viss syn på det att det har liksom lite kommit fram nu från vissa partier. Och ifall vi vill på riktigt liksom bygga om övriga system ganska mycket och satsa resurser på dem, så då finns det inte helt enkelt finansiering för att sätta mycket fyrk mera på pensionen.
Janina Andersson, om du riktar nu någon önskan till den kommande regeringen som väljs i april, så vilka åtgärder bör den göra för att då förhindra att åtminstone fattigdomen växer?
Jag hoppas att man gör ett vettigt grundinkomstsystem eller i alla fall fortsätter med det här experimentet och utvidgar det med hjälp med tanke på barnfamiljer. Och så hoppas jag att barnbidragen höjs Och så hoppas jag att den här familjeledigheten gör så att det ger ännu mer möjlighet för båda föräldrar att vara hemma. Att man inte får korta på att ge möjlighet att båda vara hemma. Men jag har Sverige-modell tycker jag där ska vara bra. Och sen hoppas jag innerligen att man ännu mer ger arbetsgivaren också bejämligt om mamma och pappa får borta på familjeledighet. Att de är arbetsgivarna så att det inte sker diskriminering av unga föräldrar.
Många önskemål här, Eva Österbacka, du som är nationalekonom. Hur realistiskt är nu det här då att regeringen klarar av och kommer ens att göra någonting av det? Nu borde Janine Andersson att adaptera önskar sig.
Oj, tack för den frågan. Alltså jag tycker ju att väldigt många år eller årtionden så har det pratats om stöd till barnfamiljer. Och en del har gjorts. Men det kanske, men man når inte riktigt ändra fram. Så det här att reformera familjeledigheterna, det skulle vara jätteviktigt. Och att se över dagvården. Och sen det här som Janina tog upp, att många nu är väldigt rädda för att barnen ska omhändertas. Att är det någonting där som är problematiskt som man också borde se över? Det finns så många olika delar som borde ses över. Så att, men någonstans kanske nästa regeringen då kan börja.
Då, åtminstone ska vi få hoppas att regeringen slutför social- och hälsovårdsreformen och sedan kan då sätta koncentration och energi på andra reformer. Här sätter vi punkt för dagens Slaget efter 12. Jag heter Jesper Alm och Slaget efter 12 i sin helhet kan ni lyssna på arenan.
Yle Vega. Vega.
Your count. när man tänker på framtiden, det handlar inte bara om samhällsekonomi utan det handlar också om, eller samhälls, alltså politik, utan det handlar också om ekonomi, om sociologi och psykologi.
Varför är det så svårt att förutspå framtiden? Och är det teknologin som i framtiden ska rädda oss?
Vi ska sen bli de här robotarna som på något sätt tjänar samhället.
Hur ser Finland?